Det är Guds nåd som gör det, har jag döpt min predikan till, och visst är det där i våra liv. Och det inte varit för Guds nåds skull så vore det ute med oss, står det i Bibeln. Det har hänt några gånger, inte många, att Gud har talat till mig med hörbar stämma. Det är inte hans vanliga sätt att tala till oss, men jag har nåd fått upplyft det några gånger. Och då brukar det vara väldigt viktigt, så man verkligen lägger på minnet de gångerna. Vi skulle ner till Småland och ha två möten en söndag, och nu förbereder jag mötena. Det var alltså ett förmiddagsmöte 11 och så var det ett kvällsmöte 19. Och när jag läste igenom texten till det jag skulle säga så hände det att Herren själv kommenterade samma text som jag läste. Och ju mer jag tänker på det här, desto större blir det. Alltså Jesus själv, som är Guds levande ord, kommenterar sitt eget nedskrivna ord. Alltså snacka om levande bibelkommentar. Jag läser från Jesaja 53. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg på honom var hans utseende inte tilldragande. Plötsligt när jag läser det här så kommer Herrens röst och säger: precis så kommer jag i era liv också. Jag måste ju hoppa till. Precis så kommer jag i era liv också. Och det stämmer ju ganska väl då med liknelsen om såningsmannen. Han sår sig själva. Vi bestämmer alltså själva om han ska få utrymme i våra hjärtan att växa eller ej. Börjar han att växa i oss så kommer ju en kraftig förvandling. Vi börjar tänka och tala i enlighet med Guds ord. Vi kommer alltså bli som de i Philadelphia som inte har förnekat hans namn. Alltså vi står för det som han har uppenbarat i vårt innersta. Det finns två bilder på församling i Bibeln. Det ena är ett träd och det andra är en byggnad. Det kan du se i första Korinthierbrevet 3, vers 9. Trädets tillväxt kommer från roten. Byggnadens tillväxt kommer från hörnstenen. Herren uppenbarade sig alltså för Abraham och han trodde, står det. Han byggde, första Mosebok 15. Och sen uppenbarade han sig för Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga. Så om vi förkastar hörnstenen så är det precis samma sak som att vi förkastar roten och inte låter den växa i oss. Det vi producerar kommer alltså bli ormungar. Och roten till ormen, det ser vi då i första Mosebok då. Vi kommer gå mot Guds ord. Och vi tror vi inte ska dö, eller rättare sagt, vi behöver inte gå korsets vägar då. Och vi kommer att hitta en väg att bli lika Gud ändå. Det är ormens lögn. Men det finns ingen genväg, utan Jesus måste växa upp i våra liv. Och det är honom vi ska manifestera. Ormen säger tvärtom då: nej, 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 inte behöver ni gå den vägen. I en annan dröm så sa Herren att han kommer att väcka upp fiendeskap mellan de här två tankesätten. Ormen säd kommer i konflikt med kvinnans säd. Och jag tycker det här har börjat lite, va. Jag har aldrig upplevt en sån fiendeskap just nu. Nu står vi inför ett val till exempel. Och det uppenbaras vad som finns i människors hjärtan, tycker jag lite. Det är den ena mot den andra mot den tredje och så vidare, va. Jag tror det har börjat lite, men det kommer ju bara skruvas på. Det är ju Jesus vi ska tro på. Något parti kan ju inte frälsa oss. Än om vi kan tycka så och vi kan tycka si. Det är ju upp till var och en. Men det är ju inte det det handlar om, utan det är bara Jesus som frälser oss. Och jag läste förra gången från psalm 118. Där står det om Herrens tuktan i våra liv då. Men han lämnade mig inte åt döden, står det där. Det gör han inte, men vi kan tycka att nu är det nästan. Alltså så att synden kommer över mig så mycket nu så att det här kommer aldrig att gå. Men så fångar han upp oss. Va? Det är precis som i psalm 40 så står det ju talas om att han sjunker ner och så ropar han på Gud och han drar upp honom. Det är aldrig kört om vi vänder oss till Gud. Därför finns det alltid en väg tillbaka, va? Hur vi än har fallit. när vi vänder oss till honom. För han är trofast och rättfärdig, va? Står det. Där står det också om rättfärdighetens port. Jag vill gå in och tacka Herren. Detta är Herrens port. De rättfärdiga går in genom dig, den. Jag tackar dig, Herre, att du svarade mig och blev mig till frälsning. Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Det har blivit en rot, skulle man kunna säga också. Men det har också blivit ett hus. Kastar man bort roten, kastar man bort stenen, ja, och då har man ju inte någon möjlighet att kunna gå in i Herrens hus då. Vi ser alltså en port till ett andligt hus. Husets grund är en sten, en hörnsten. Men vi måste alltså ödmjuka oss och Herren måste forma och tukta oss för att vi överhuvudtaget ska kunna se det här. Att det är det invändiga som måste övervinna det utvändiga, så att säga. Och här skulle vi precis likadant ta bilden av en rot som växer upp i oss till ett träd som bär god frukt. Och det är alltså exakt samma sak. Och de här två bilderna ser du i Matteus 7. Ser du exakt de här två bilderna. Förkastar vi hörnstenen så förkastar vi roten. Det är alltså exakt samma sak. Men alla har vi en rot i oss som kan växa upp till ett träd. Den är med nu. Syndens rot kallas ibland för en bitter rot. Den har vi alla. Och vi kan bära god frukt eller dåligt frukt. Det hjärtat är fullt av, det kommer till slut munnen att tala. Och i Matteus 3 och 10 så säger Johannes döparen, redan är yxan satt till roten av träden. Träden är ju människor, va? Varje träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Samma tanke finns med ogräset i åkern. Det måste ju också ha en rot, eller hur? Det kapas och samlas ihop. Och när du går till Matteus 7 så ser du att det finns ett hus på klippan. Vem går in genom dörren? Jo, det gör den som låter Jesus växa upp i vårt hjärta och ta över. Eller hur? Huset och roten här då. Det gör inte den som förkastar hörnstenen. Så att bildligt talat nu så kan du få se att Jesu liv i oss är nyckeln in i Guds hus. Eller hur? Jesu liv i dig och mig är nyckeln in i Guds hus. Och är det Guds hus så är det givetvis Guds rike. Guds rike. Förra gången tog jag ju upp om ordet dolus. Och hur vi kommer in i Herrens hus, va, då får du ge. Den som frivilligt kommer till dörren på huset och blir genomborrad där. Han tillhör nu Herrens hus evinnerligen. Han får sin skuld fastspikad vid dörren. Det är ju samma sak som korset. Herren har nu ansvaret för både hans försörjning och hans beskydd. Vad underbart, va? Skönt att slippa det. Och Jesus, han var en dolus. Och Paulus säger att vi ska bli samma. Vi ska alltså tömma oss själva så att hans liv kan ta sin form. Och när hans liv tar sin form så kommer det att komma dolus ut i de våra munnar. Vi kommer att predika om korset. Uttömmandet av oss själva är alltså exakt samma sak som att tala om korset. Första Korinthierbrevet 1 och 17. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium. Och det inte med visdom och vältalighet så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Ty detta budskap om korset eller dörren, va? Det är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är alltså en Guds kraft att vi tömmer oss på vårt eget. Och går in genom dörren. Det är ju fullständigt idiotiskt i världslig visdomsögon att du vinner seger genom utblottelse istället för styrka. Eller hur? Och Kristi liv i oss drar oss mer och mer in genom porten till hans hus. Kastar vi bort honom så dras vi mer och mer till en annan port. Jag kommer att ta upp det sen, men Jag tror att han talar om Babylon här när han talar om den breda porten. Judarna här han talar till, de var ju mycket medvetna om sin historia och sin bortförande till Babylon och allt det här. Det fanns ju en port där vi kanske hinner med att tala om som heter Ishtars port. Världsberömd. Finns i Berlin va nu tror jag. Gud vill alltså plantera något underbart i våra liv. Vet du att vi har fått profeterat om det här? Att den här verksamheten kommer att bli rikligt fruktbärande. Han sa inte att vi skulle bli många, men han sa att det kommer att bli fruktbärande. Och det är där det har betydelse. Va? Om vi så är 5, eller om vi så är 10, om vi så är 40, spelar roll. Det Gud vill se, det är hans sons liv i våra liv. Han sätter ett rotskott där som börjar växa upp till ett olivträd, finns det bilden av. Och då vet ni att det finns en enorm växtkraft i ett levande, växande olivträd. Det kan till och med flytta på stora klippblock som är i vägen. Det flyttar olivträdet. I olivträdets rötter finns det en sån oerhörd sprängkraft. Så du vet, det flyttar på stora bergs. Och det är en bild på att med Gud är allting möjligt i våra liv. Hur konstigt och hur motstånd och hur omöjligt det ser ut. Så med Gud i våra hjärtan så är det möjligt. När vi matar oss med Guds ord och den heliga ande så växer det va. Och det är han som ska göra det i oss. Och det jag känner på båten, det är min uppgift. Jag har fått många samtal senaste nätterna med människor som är totalt under isen. Och får man då så in något om Jesus. Och så får man be för dem. Så får man lämna det där åt Gud. Att han får stå för resultatet. Kanske du inte ser nu. Du kanske ser dem 10 år. 5 år. Vad vet jag. Psalm 52:9 vill jag läsa ifrån. David, han är ju så fylld av den heliga anden när han skriver sina psalmer. Fantastiskt att läsa psalmerna när det finns liksom en botten till. Va? Det är ju inte bara livet då han skriver om, utan det finns sådana djup i Guds ord. Utan det är ju livet i Kristus som det pekar framåt. Se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn. Han förlitade sig på sin stora rikedom. Han sökte styrka genom egoism egentligen. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. Jag ska alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma ska jag hoppas på ditt namn, ty det är gott. Han har förvandlat honom från den mannen han såg till den mannen han beskriver. Va? Rotskottet har fått slag i rot i honom och växt upp till ett träd. Och vad får man då? Jo, man får urskiljning. Va? Står det ju. Att den som har vuxit upp i Kristus, han får urskiljning. Han ser två vägar. Och då ser han vad som har hänt. Och då ser han, och det är så mycket nåder här, för han ser ju också på mannen han möter där. Tack gode Gud, jag kunde ha blivit som han. Och jag försöker att få sådana ögon när jag sitter på skeppet och pratar med folk. För det kunde lika gärna varit jag. Hade inte Gud lagt sin rot i mig och låtit den växa upp, så kanske jag hade suttit där som den mannen som jag pratade med. Så jag vet att bara Jesus får komma in, så kan vad som helst hända. Det är bara så. I David hade det växt upp ett grönskande olivträd, och det är det vad Herren Jesus vill göra i ditt och mitt liv. Och när roten har vuxit upp till ett träd så bär det frukt. Gud har gjort något underbart i hans liv, och han vill alltid tacka Gud för det. Och nu ser han i den här mannen här, den här mannen som jagar runt, för det gör man ju då om man inte har kommit in i hans vila. Va? Han har ju fått så mycket urskiljning så han förstår ju det, att är man utanför dörren där så jagar man ju efter en rättfärdighet. Då bygger man ju sin egen grej och så säker man sitt eget namn och sådär. Det är ju ingen vila i det. Men han är i Kristus Jesus och han tackar Gud för den nåd han har fått varit med om. Förra gången tog jag ju upp vad ordet synd betyder, att missa målet eller att missa märket. Och det är ju att komma in målet eller märket är ju att komma till dörren, korset, och gå in i Guds hus. Det handlar också om en kraft som kallas för synd. Den är lik mannen vi nyss har beskrivit, 52:9. Slaveriet, grundtexten, beskriver den här mannen fångad i ett slaveri. Han jagar efter ett värde. Och om man inte kommer till Gud med sina begärelser utan lever ut dem, så blir man bunden i dem. Så han är bunden, den här mannen. Han är fångad i sitt tankesätt att hela tiden jaga efter mer, efter mer, efter mer. Det hjälper inte hur mycket pengar vi får, då ska vi ha mer, va? Eller också ska vi beskydda dem vi har fått, kanske. Tron som Jesus ger oss, den drar oss alltid mot honom och mot dörren. Det är genom Guds nåd han ger oss tron och gör oss rättfärdiga. Och det leder till vår frälsning. Inte undra på att Bibeln beskriver så mycket om Guds nåd. Och vad blir då vår respons? 1. Lydnad. Kärlek. Agape. 2. Tacksamhet. Och det är att se vad vi har fått och vara nöjda. Det är två saker som Guds nåd skapar. Vi slipper jaga efter det vi inte har. Vi ser vad vi har. Det är härligt att slippa den jakten. Mer och mer och mer. Romarbrevet 6:17 talar om slaveri. Men Gud vare tack, ni var syndens slavar. Men nu har ni av hjärtat blivit lydiga den lära som ni har överlämnats åt. Nu är ni dolusar eller slavar under rättfärdigheten. Sedan ni har befriats från synden. Vad härligt, va? Men det innebär att vi är ju inte fria att göra vad vi vill. För en slav är ju aldrig fri. Jag tillhör ju Herrens hus, va? För att vi är ju skapade från början att tillhöra honom. Vi är skapade till honom. Vi är skapade att gå in i Guds hus. Vi är skapade att förlora vår syndakraft. Och vi är skapade att fyllas av den heliga ande och tjäna Gud. Och det är först då som vi känner att nu har jag kommit hem. Jag har kommit hem. Nu känns det rätt, va? Och det gör det när man kommer till Gud. Nåden skapar tacksamhet genom att vi förstår att det är Guds handlande i våra liv som för oss till lydnad. Inget annat. Det är Guds nåd i våra liv som för oss till lydnad. Jag tog upp tuktan förra gången, att det är Gud som fostrar oss genom omständigheterna vi möter. Och resultatet när du har vandrat den här vägen och vänder om, det kommer du att se precis som David. Guds nåd har format och tuktat mig på vägen. Så att jag är på väg mot frälsningen och Guds hus. Då menar jag evig frälsning. Förra gången nämnde jag också i min predikan att jag besökte två vänner med bil. Och då kom det en väldigt snabbt flod. Så här snabbt liksom. Och jag sprang på berget. Och så var vi på parousia-möte. Vad härligt, va? Parousia. Här träffas vi på berget. Vad härligt. Det var en kraftig bekräftan, tyckte jag faktiskt. Parousia-möte i anden. Och jag vet att det finns de här som har haft precis liknande drömmar. Berget, vad är det för berg? Ja, det är inget berg som du kan ta på eller se på med dina vanliga ögon. Gud måste öppna våra ögon genom sin nåd. Anden talar genom David och förklarar nu vad detta berg är. Som jag sa förut, de är så djupa och profetiska, de här psalmerna. Han förklarar även vad floden är som jag drömde om. Kom ihåg nu, floden steg blicksnabbt. Jag stannar tvärnita och springer allt vad jag orkar på berget. Och så möts vi här. Halleluja! De rättfärdiga samlas på Sions berg, står det om i Joels bok. Kvarlevan som Gud kallar, som ska komma undan domen, de samlas på ett berg. Psalm 36:6. Lyssna nu. Herre, upp i himlen räcker din nåd. Din trofasthet, där står det tro. Herrens tro. Ända till sjöarna. Jag behöver inte bygga, va? Så att jag försöker komma upp. Utan han har redan stigit ner. Och han har gett mig tron. Jag behöver inte hämta ner någon Kristus. Han lever i mitt hjärta. Och han når upp. Men vilken vila. Jag behöver inte göra ett handtag egentligen. Mer än det han inspirerar mig till att göra. Och allt han säger åt mig, det finns det kraft till. Din rättfärdighet är som ett väldigt berg. Din rättfärdighet, din frikännande dom alltså, är som ett väldigt berg. Men dina domar, Herre, är som det stora havsdjupet. På den hebreiska grundtexten används där exakt samma ord som när Noas flod kom. Och i grundtexten står det en mycket snabbt stigande flod. Vad drömde jag? Och så står det sen, så vi kan förstå att den Noas arkan pekar på. Både människor och djur frälser du, Herre. Det står det i Yasha som betyder nyckel. De gick in i arken, va? Ja, det är precis det han menade. Så arken var Sionsberg då och Guds hus då. Och så står det att vi människors barn har vår tillflykt under dina vingars skugga. De mättas av de rika gåvorna i ditt hus. Av din ljuvlighetsström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets källa och i ditt ljus ser vi ljus. Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga. Nu ska vi lägga märke till ett par punkter som man tar upp i den här psalmen. Hans nåd, hans tro, hans rättfärdighet, hans berg, under hans vingar, i hans hus. Det blir inte mycket kvar av något som kommer från oss där, va? Nej, det är ju det här som är nåd. Det är bara Jesus. Det är bara Jesus. Jag ska säga att det är bara Jesus som har påverkat dig att du sitter här nu. Ingen annan. Bara nåd. Sedan står det om hans fällande dom. Den som är oerhört snabbt stigande flod. De väldiga vattenmassorna jag såg, som sagt, var exakt samma sak som Noas flod beskrivs. Det är troligen därför det står Yasha. Han öppnar dörren, va, för både människor och djur. Ja, det finns mycket djurälskare här. Hoppas vi ser dem i himlen på nästa sida. Vi har ju en katt som gick bort som vi ber om. Och jag vet att en del har djur här. Så är det. Vi tror att kanske att våra husdjur också, kristna katter och hundar och sådär, de kanske kommer in på andra sidan. Och jag ska läsa lite om Noa, får ni se bilden här. Första Mosebok 7 och 11. Det år då Noa var 600 år, på 17:e dagen i andra månaden bröt, så kommer de orden. Det stora djupet källor fram, himlens fönster öppnades. Plötsligt stiger en flod från underjorden upp som skapar väldiga vattenmassor. Den drog med sig alla som inte gick in i arken. Att gå in genom rättfärdighetens port. Det har jag redan tagit upp för det, va? Det är att bli en dolus. Det är att tömma sig själv och låta Guds nåd verka i våra liv. Det är ju egentligen ganska lätt, låter som, men vi vet själva att det finns något annat i oss som vill dra oss åt något annat håll. Så det är en kamp. Det kristna livet är alltid en kamp. Och den som har öra, han lyder vad anden säger, va? Det gjorde ju Noa på den här tiden. Han hörde genom att han såg. Någonting skulle ske. Och han predikade om att det står att han var rättfärdighetens förkunnare. Har ju med berg att göra, va? Just det. Och det står om Sion, gå upp på ett högt berg och förkunna och så vidare. Arken symboliserade alltså Sions berg och det nya Jerusalem som du kan läsa om i Hebreerbrevet 12. Tron på Jesus når alltså ända upp i himlen. Den når ända upp i skyarna. Vad härligt. Vi har fått en underbart dyrbar tro. Den når upp till Gud. Och vi har alltså fått ett namn givet. Och det första Noah gör när han kommer ut, så bygger han ett altare. Han kom in som rättfärdighetens förkunnare, för han visste att lammet slaktades, va? Och när han kommer ut ur arken, Vad det är först han gör, han bygger ett altare som betyder på hebreiska platsen där djuret slaktades, Golgata. Det slaktades ett djur för Adam och Eva, va? Och nu är det bara att han fortsätter med evangeliet, för det handlar om Jesus som dog för oss i tidernas begynnelse, står det i Uppenbarelseboken 13. Nu ska jag ta upp lite om Babylon. Det här är intressant. Jag sa förut att den breda porten för en jude måste ha uppfattats som Babylon, en av världens sju underverk. Fienden i alla tider har nästan varit Babel. Babel, Babel mot Jerusalem. Så när han säger bred port, Ishtars port, vid världsberömd, en av världens sju underverk. Noa fortsatte alltså som rättfärdighetens förkunnare även när floden dragit bort. Han var fortfarande förkunnare på Sions berg. Hans altarbygge var alltså evangeliet. Och vad är egentligen frälsning? Jo, slutfrälsningen innebär att vi som Noa förflyttas från den här tidsåldern in i nästa. Eller hur? Det är slutfrälsningen. Vi kallar oss idag att vi är frälsta. Med all rätt om vi lever med Jesus. Det är ingen fel i det. Men slutfrälsta blir vi inte först vi går in i nästa tidsålder. Och då säger Bibeln att innan nästa tidsålder kommer en stor katastrof. Då kommer en stor katastrof. Och de som överlever den katastrofen, som bevarar livet, va? Jesus, som inte huggs av, går in i nästa tidsålder. Och första Thessalonikerbrevet 4 i grundtexten säger så här. Att den som, du vet det står så här i 17 till exempel. De som lever och är kvar, står det. De skall ryckas upp honom till mötes. I grekiskan står det precis som i Joels bok. De som överlever katastrofen skall gå in i nästa tidsålder. Men vattenmassorna då, när kommer de? Jo, de kommer, var så säkra på det. Apostlagärningarna 4:11 så står det om att Jesus är roten eller stenen som byggnadsarbetarna kastade bort. Men som blev en hörnsten, träd eller hus. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det något annat namn under himlen. Kommer ni ihåg att Babel ville bygga sig ett namn? Ville göra sig ett namn? Vi har redan fått ett namn, vi har redan fått en rättfärdighet och vi har redan fått en vila. För att komma in i nästa tidsålder måste vi alltså gå in i dörren till Guds hus. Och den som kommer in i dörren till Guds hus, han har accepterat Jesu namn. Och vad betyder nu namn? Jo, det betyder det han står för och det han lär. Det är hans namn. Okej, vad lär han? Ta ditt kors och följ mig. Bli en dolus. Det är väl det han lär. Ta ditt kors och följ mig. Så skall du gå från denna onda tidsålder och in i nästa. Och djävulen kommer att göra allt han kan för att ingalunda skall du dö. Ingalunda behöver du tömma dig själv. Och den som är vänd mot ingången till Guds hus, han har sitt ansikte vänt mot altaret. Så är det, va? Den som har ansiktet vänt mot altaret är den som inte förnekar hans namn. Och han är samtidigt på Sions berg och i det nya Jerusalem. Men efter floden, när han bygger altaret och predikar om lammet, för det är en symbol på, så är det ju massa folk som vänder altaret ryggen och drar österut. Varför letar människor som skottspolar och far runt efter sammanhang där man tror att Jesus är och Jesus verkar? Hur ska jag veta om det är den sanna Jesus eller någon annan? För det finns nämligen bara ett evangelium egentligen. Mot dörren. Töm det själv. Men ormen, han kopierar ju, va? Ingalunda. Nej. Ingalunda ska du behöva dö inte. Ett korset. De är inte kloka de där. Det finns andra vägar. Det finns genvägar. Det finns inga genvägar. Det finns bara Guds nåd. Och korsets kraft. Berg i Bibeln symboliserar riken. Sions berg symboliserar därför Guds rike. Herrens dolus Johannes. Lyssna nu, ska ni få höra om något häftigt. Herrens tjänare och rättfärdighetens slav på berget, Johannes. Han fick höra ljudet av en basun. Och så sa jag att budskapet kommer bara att förstås av hans dolusar, står det. Sedan hörde han ljudet av väldiga vatten. Han hörde alltså en röst som sa två saker. Först en basun, vad är det? Varning, varning, vakna, 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 va? Sen hörde han ett annat ljud. Ljudet av väldiga vatten. Det var ju dom, läste vi precis nyss. Förstår ni vilka bilder det inbakade här? Alltså, varning, floden kommer. Och vad Johannes hörde på berget. Och hur är det på Sionsberg? Vi som är på Sionsberg! Blås i basun på Sion! Har ni fattat varför vi ska blåsa basun? Vad hör vi? Jo, vi hör två saker. Vi hör en basun som kallar samman människor, va? Eller hur? Vi kallar samman människor. Kom hit! Sen hör vi något annat också. Det kommer en flod. Är vi på Sionsberg så hör du det här. Hör du inte det här så är det risk att du går förlorad. För det här måste vi höra. Du måste höra det här och förstå det här. För det är bara någon på berget som kommer att bli frälsta. In i nästa tidsålder. För det står att kvarlevan Joel på Sionsberg och i Jerusalem ska det finnas en kvarleva som Herren kallar. Undan katastrofen, alltså undan domen. Vi hör en basun. Jag hoppar lite snabbt. När man vänder Gud ryggen så kommer man till ett land, står det, som heter Sinjars land. Där byggde man. Och hör nu och häpna. Jesus, han visste ju precis vad som står i sitt eget ord. För namnet betyder platsen där väktarna sover. Vad intressant. Om Sion är den plats där väktarna stöter i basud, så är Sinjars land där man bygger själva. Då har man tystnat. Jaha. Hur ska jag veta vad Jesus är eller ej? Lyssna efter basunens ljud. Där finns Jesus. Är det tyst? Finns ingen Jesus. Det är helt klart i Bibeln. Där basunen blåser, där är Jesus. Där är tyst. Där sover väktarna. Där bygger man själv. Där bygger man med sin egen kraft. Och man har inte kommit in genom dörren. Nej, man vill nå upp till skyarna, va? Stod det ju. Man vill bygga så att man når upp. Men vi som är här, halleluja, han har redan stigit ner. Ja, han har stigit ner i ditt hjärta genom tron. Och jag kan vara i levande kontakt med levande Gud i himlen. Och jag har kommit in i Herrens vila. Och jag behöver inte göra ett smack från och dit. Vilken vila. Jag är redan på ett berg. De kan klättra bäst de vill. Man kommer aldrig att nå Gud genom nerifrån och upp. Han har redan stigit ner. Och jag tycker det är så underbar nåd. Är det inte märkligt att Jesus, som själv är hebré och expert på sitt eget ord, säger: när antikrists ande kommer in i en församling, så vad vill han göra då? Jo, han vill bygga Babel. Men då folket sov, kom antikrist ande och sådde ogräs. Hur djupt är inte det? När folket har dragit sig så långt österut och lämnat korset ryggen, då kommer man in i Sinjars land. Och där finns det inga profeter, utan alla sover. Och då kan han så in. Han behöver egentligen inte så in. Han ger näring åt en rot som redan finns. Och det kommer att växa många trän. Och de kommer att se hur härliga ut som helst. Men så kommer yxan, va? Tjopp, tjipp. De vänder altaret ryggen. De kommer till Sinjars land. De förändrar namnet. Vad var den bild på? Om man förändrar vad Gud har sagt, så blir det samma sak som laglöshet på hebreiska, va? man förvrider någonting. Ja, man vill göra sitt eget namn. Den Jesus som uppenbarade sig för mig den här morgonen, honom vill de förändra, va? När vi såg på honom kunde hans utseende inte behaga oss. Nej, då drar vi iväg ifrån honom till seniors land och sen gör vi om honom istället. Det är det som är Babel. Och då kallas det de laglösa. Och där de laglösa är, hörs ingen basun. Eller hur? De är ganska förvånade. De laglösa, de har mycket nådegåvor. Men han kommer. Det kommer en flod, snabbt stigande, i Matteus 7. Det finns alltså två berg, va? Det ena är seniors land. Tydligen finns det nådegåvor där. Jag har sagt det förr. Och nu när vi läser om Ichtars port så kommer du att förstå, är det verkligen nådegåvor från Gud eller är det gåvor med en annan ande bakom? Jag tror den gåvor med en annan ande bakom. Vi fortsätter att läsa. När man har rört sig tillräckligt långt österut från altaret kommer man alltså till platsen där väktarna sover. Där antikrists ande får fullt utrymme. Och det verkar som Jesus hänvisar till det när han undervisar om Babylon för sina lärjungar. Det var en port i Babylon som var världsberömd som heter Ishtars Gate. Och det är det här jag tror Jesus pekar på. Nu ska jag läsa om Ishtars Gate så kommer ni få se ett samband som gör att jag tror att ni kommer att bli lika övertygade som jag när jag läste det här att det här Jesus menar. Ska vi läsa vad som hände i Ishtars Gate? Bara vägen genom Ishtars Gate var bred och kallas för The Processions Way. Jättebred. En oerhört stor och dyrbart materiell prydd port ledde, var en av portarna i Babylon. Denna väldiga port kallades för Ishtars Gate och var en av världens sju underverk. Ishtars Gate var himlens drottnings gate. Alltså kvinnan, va? I Proverbs 7:27 så står det om en kvinna. Men de som är rättfärdiga ska slippas bli fångade i hennes nät. Det är en falsk religion, va? Himlens drottning. Och vars andra namn, himlens drottning, har fler namn. Semiramis och Astarte hette hon också. Och gick man in genom den porten så ärade man himlens drottning. Och det var även magins gud. Men man ärade samtidigt en annan gud som hette Adad. Och man menade att det var beskyddet mot stormar och slagregn. Jaha, varenda jude visste ju om det här. Vad var det som huset drabbades av? Som hade gått in genom en bred port. Jo, man drabbades av slagregn, stormar och flod. Ser du? En annan ande, va? Himlens drottning symboliserar antikrists ande. Eller ett nät. Eller fågelfängarens snara. Samma sak. Bara de som täckes Gud kommer undan henne. Alltså bara de på Sions berg kommer undan henne. Bara de som går in genom dörren kommer undan henne. Och då förstår vi ganska snart att de här undren och tecknen som så talas om här kommer inte från Gud. Det är magi. Du kan se det i New Age. Du kan se reikehilare hilar. De blir ju helade. Men om de blir frälsta är en annan sak sen. Det sker alltså samma skakningar. Samma helande. Samma profetiska tilltal. I det andra huset också. Satan kopierar vad Gud gör. Och han gör det väldigt skickligt. Så till och med de utvalda kan gå fel. Det står faktiskt så. Till och med de utvalda kan gå fel. Och det är en sak. Bakom Babylons avgudaport fanns det alltså magi. Vet du att många som kommer ur New Age tror att de tjänade Gud? Ja, en del var faktiskt så blinda så de trodde faktiskt att man tjänade Jesus. Jag vill nämna Joanna Michelsen. Hon var en av de starkaste i New Age. Hon fick lära sig att man skulle tömma sitt innersta och skapa ett tomrum eller en kammare för att möta Gud. Och hon gjorde så genom sina tekniker. Och helt plötsligt står det en ljus figur där i sitt innersta. Som säger att jag är Jesus, ja. Det var inte Jesus. Det var en annan Jesus. Som hon följde, höll på att sluta med katastrof. Sen kom den riktiga Jesus och löste henne. Och det här är ju vad Jesus varnar oss för i Matteus 24. Om det, alltså falska profeterna, säger till er, han är i öknen, gå inte dit. Han är i inre rummen, så tror det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Enligt Roger Okeland så ska vers 26 lika gärna kunna översättas tomhet. Om någon säger att Jesus finns i tomheten, alltså det rum som du skapar genom meditation, så tror de inte. Eller vers 27, om de tror och säger åt er att han är i en behållare eller i tabernakel, så tror de inte. Är det någon som vet något om katolska kyrkan? Man håller en brödbit, den förvandlas, den läggs i en behållare. Och efter ett tag lägger man in det i en tabernakel och trycker på en knapp. Jesus är här. Det är exakt vad Bibeln säger. Tro dem inte. Gå inte dit. Varför ska man inte ens gå dit? Varför ska du inte gå igenom dörrarna en gång? Jo, därför att risken är väldigt stor att du får göra en upplevelse av något slag. Som du inte kan skilja från det äkta. Det är därför du inte ska sätta din fot där. Du ska inte ens sätta din fot där. Om vi tjänar Herren dras vi alltså till porten till hans hus. Om vi tjänar djävulen, så att säga, roten, va? Så dras vi port till den här porten. Vid porten till ormens hus finns Ishtar. Bibeln beskriver, det här är ju som att läsa ordspråksboken. Vid porten till ormens hus finns Ishtar, himlens drottning, va? Bibeln beskriver henne som oerhört sexuellt och sensuellt attraherande. Vad skriver ordspråksboken om mannen som dras till? Bibeln använder ju den bilden. En som går rätt fram och så sitter det en och bjuder på vin där. Till sitt hus. Det är den här bilden. Hon vill gärna att du tar och dricker lite vin tillsammans med henne. Och sen går du in till henne. Fattar ni bilden? Det här är en bild på andlig otukt. Andlig otukt. Och Bibeln använder de här bilderna för att vi ska förstå. Vad var det som fångade Johanna Mikaelsson? Jo, det var en andlig upplevelse. Vad var det som fångade en som heter Warren B. Smith, som är känd inom New Age-rörelsen, som nu är kristen och åker runt och predikar och varnar folk i hela världen? Det var en andlig upplevelse. Vad är det som fångar människor i Letty Rain? Jo, det är en andlig upplevelse. Vad var det som fångade mig i knarket? Ja, det var en kraftig upplevelse. Vem tror ni står bakom knark? Jag behöver inte ens fråga. De som tjänar djävulen är kvar i Babylon. Han eller hon är fortfarande druckna. Gör allt, andra tim 2:15. Gör allt vad du kan för att bestå provet inför Gud. Likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Men oandligt och tomt prat ska du akta dig för. De som befattar sig med detta kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet. Deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeus och Filetus som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron, den sanna tron alltså. För somliga när de säger att uppståndelsen redan har skett. Där har du gnosticism över karismatin. Trosrörelsen. Han ska i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske Gud ger dem omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara där de hölls fångna och gör hans vilja. Det här är viktigt. Jag ska snart sluta här, men jag ska ta om det här med gnosticismen. På den här tiden så säger han att gnosticismen du ser här kommer att spridas över hela världen. Det har det gjort. Jag vill nästan säga att det är större än vanlig kristendom snart i karismatiska kretsar. Gnosticismens föregångare till Letty Rain och trosrörelsen som du ser idag Uppståndelsen har redan skett och nu kan du redan nu ta ut arvet. Kristi död blev som en skattkammare där jag kan plocka ut vad jag vill. Du behöver inte längre gå inom dörren och stendör för att få något. Det är bara att sparka in dörren och hämta. Ja. Stulet vatten är ju gott och så vidare, säger den här sjökande. Och nu ska jag ta en person som först var tvungen att åka till Tulsa, sen till Uppsala. Sen gör han helt andra upplevelser och förändrar sin teologi och går med i katolska kyrkan. Ja, ni vet vad jag pratar om, va? Vet vad jag pratar om då? Upplevelser. Han har gjort mystiska upplevelser. Han har gjort upplevelser i Lateran som är exakt samma sak som de upplevelserna han har gjort i mysticism. Och allt har sin grund i att han har smuttat vin hos sjökan där, va? Och så står det att de kommer ha en oerhört stor framgång. Men vad är det som gör att detta evangelium får så stor framgång? Kommer ni ihåg vad jag varnar för? Och inte dit eller gå inte dit. Varför? Jag måste ställa en fråga som jag vill ha att ni tänker till på nu. Varför åker så många till Toronto, Pensacola, Lakeland och Bethel Church? Vet du varför? Man vill göra en upplevelse. Om man struntar fullständigt idag om det är Jesus egentligen, den sanna Jesus som man förkunnar om eller inte. Bara jag får göra min upplevelse. Och vad sa Jesus? Gå inte dit. Vet du vad jag tror Jesus varnar för? Han varnar för de här så kallade väckelserna på de här platserna. Jesus är där! Åk till Pensacola. Jesus är där. Åk till Betel. Jesus är i Lakeland. Åk dit. Du kan möta Jesus här. Det är två eller tre församlade i hans namn. Där är han mitt ibland oss. Eller du sitter ensam med din bibel och läser. Och du kan göra en underbar upplevelse. Och den upplevelse Gud vill du ska göra. Det är ju att han blir stor. Han blir sann. Han blir verklig. Så när du möter en medmänniska, då kan du möta honom med kärlek. För att trät i dig har vuxit upp. Du vet svaret på den här, vad den här människan behöver. Han behöver Jesus. Och du sår in. Ni får läsa resten sen på min sida, jag hinner inte med. Ja, kära Jesus Kristus, jag tackar dig Herre för att vi får vara här idag. Och vi får fyllas av din heliga ande. Tack för att du lever och är verksam i våra liv, Jesus. Vi behöver inte åka hit och vi behöver inte åka dit, Herre. Vi kan uppleva dig och din närvaro, Herre, när vi sitter med knäppta händer inför Bibeln och inför din heliga ande och inför ditt ansikte. Välsigna oss idag. I Jesu namn. Amen.